Du lyssnar på Fråga kriminologen med Fatima Adberger, jurist och kriminolog, och mig, Bosse Åström, tidigare kriminalchef.
All right, då kör vi.
Varmt välkomna. Samtalet mellan mig och Bosse på lokal strax innan jul fortsätter. Nu handlar det om allt ifrån klusterdiagnoser till styckmord. Och om en skola verkligen kan kräva att medarbetarna skaffar privata Freja-idén för att kunna ta del av arbetsrelaterad information. Vi pratade ju om det här med kluster B-diagnoser. Och nu ringer en kille till mig som arbetar med de här frågorna och säger att kluster B-diagnoserna, de är borttagna. Mm. Så att vi ska väl låta Paul komma in i leken här. Första gången jag träffar Paul Benatti är i slutet av november i Hässleholm på releasepartyt för Sara Hulténs bok Från mörker till mod. Nu återhörs vi per telefon. Jag ber Paul inledningsvis berätta för lyssnarna vem han är.
Jag jobbar inom psykiatrin och har gjort det i 20 år. Och dessförinnan har jag jobbat med hemlösa och innan dess i kriminalvården i Holland, faktiskt i Nederländerna. Så jag har jobbat med människor i utsatta situationer under en längre tid, om man säger.
Vad är det då som inryms i en kluster B-diagnos?
Just nu har vi ju inte kluster B längre.
Nej,
men
okay.
det man har gjort internationellt har vi två olika diagnossystem som heter DSM och ICD. Och i ICD-10 som vi hade innan hade vi ju klustrar för personlighetssyndrom. Där man så att säga delar in personlighetsproblematik i fack. Och då hade man tre klustrar med 10 olika personlighetssyndrom. Och kluster A, B och C. Och just kluster B då innefattade antisocial, narcissistisk, emotionellt instabil och histrionisk, tror jag det var. Men från och med 2025 så har vi faktiskt gått över till ICD-11 i Sverige. Det har... ICD-11 har kommit tidigare, men översättningen till svenska har precis blivit klar nu 2025. Och här går man ifrån de här klustrarna helt och hållet.
Vilket är det rådande synsättet?
Jag är ju ingen specialist, men jag har jobbat väldigt mycket med människor så tycker jag det är väldigt spännande. Och jag tycker att det är ett steg framåt, ett otroligt stort steg framåt. För mig så var de här klustrarna lite grann att sätta etiketter på människor. Man liksom klistrar ett klistermärke i pannan och sa okej, nu du är narcissist och du är så. Mm. Lite grann som man säger, någon är född i tvillingarnas tecken eller i stenbokens tecken.
Ja,
okay. Jag överdriver det lite naturligtvis. Men, vad man gör nu istället är att man tittar på en individ och ser, finns ett problem som orsakas av personligheten? Alltså, om jag har personlighetsdrag och de skapar problem i min vardag.
Ja,
och sen om man då konstaterar att det finns problem i min vardag och de är till följd av min personlighet, inte av någon annan sjukdom. Då tittar man lite grann på hur allvarliga problemen blir, hur mycket det påverkar min vardag och hur stora problem jag får att leva i en bättre vardag, så att säga, av de här.
Mm.
Men om man har liksom fastlagt det så bör man titta på vad är problemen. Och det blir ju väldigt mycket mer personinriktat. Så du får en mycket mer skräddarsydd diagnos, kan man säga så. Att det blir en diagnos som passar dig.
Man har man inte resonerat så tidigare, menar du?
Det har väl varit tanken att man ska tänka så. Men när vi börjar dela upp det i klustrar och det var en väldigt smal diagnostik. Jag är ju som sagt ingen expert, men jag vet att det var väldigt smal diagnostik för de olika personlighetssyndromen. Och många gånger så kanske man har drag som ska vi säga, går över gränserna. Mm. Så man kunde ha drag av en kluster B-personlighet och av en kluster C-personlighet. Vad man gör nu istället är att man tittar på fem olika, man kallar dem, jag tror man kallar dem the big ones, eller jag gör det i alla fall.
Mm.
The five big, eller the big five kanske man ska säga.
Och vad är de då? Alltså det, är det fem, hur ska jag tolka det? Fem övergripande kriterier som man letar efter, eller vad är det för någonting?
Ja, precis. Det är de man intervjuar om. Man tittar lite grann på vad det är som ställer till det i ditt liv. Och de fem jag pratar om, jag kan ju ta dem kort och så kan vi gå in lite mer om du vill.
Ja.
Lite mer på vad de innebär. Men man tittar på affekt, negativ affekt. Vilket innebär liksom, ja, det här med att man alltid har negativa tankar och inställningar. Man har en dålig självkänsla och så här. Sen den andra då är den här avstängdheten som man kan ha. Att man känner sig liksom, eller är lite undandragen socialt, men undviker nära relationer och intimitet och så här. Och sen så har vi då dissocialitet. Man känner sig lite mer än andra. Man har lite svårt att sätta sig in i hur andra människor känner. Lite egocentrisk.
Ja, och då pratar vi inte kriterierna för, hur ska vi säga, en psykopati eller en narcissism, utan det här är någonting annat.
Det man förr har diagnostiserat som antisocial, för psykopati hade vi ju inte i ICD som vi använder i Sverige. Det är ju en DSM-diagnos. De faller ju här i, de har ju ofta störningar inom detta spektrat med en egocentrisk självbild och liksom brist på förståelse för vad det gör med andra. Detta är ju väldigt spännande, för att då kan man ju titta på vår utveckling och hur vi utvecklas som barn och när vi bygger upp theory of mind och sånt här. Men det innebär ju att förståelsen för att om jag är snäll mot Erik så pratar Erik bra om mig och då får jag fördelar hos Anders. Och det är fördelar hos Anders jag är ute efter. Det är ett mänskligt socialt interagerande. Att man tänker i flera led. Jag hoppar vidare till tvångsmässighet som är en av de här fem. Där man kan ha olika grader av tvångsmässighet. Alltså man är väldigt upptagen med regler och ordning. Och planerar man på ett visst sätt så får man inte avvika från planen. Och på en arbetsplats kanske om en sak ska göras på ett visst sätt och en kollega gör det och det inte blir riktigt så som jag hade tänkt mig så rättar jag till det.
Okay.
Det här lite tvångsmässiga beteendet.
Mm, mm, mm.
Den sista då pratar vi om någonting som heter disinhibering, också ett svårt ord. Och det handlar ju om impulsivitet och konsekvenstänk. Alla de här fem har ju, det finns ju motsatser. Det kan ju vara så att man kan ju vara väldigt impulsiv, eller så kan man ju ha motsatsen där man är för rigid, så att säga. Så, och båda hållen kan ju ställa till det för dig på jobbet, i familjelivet eller vilket som. Men om man tittar på de här fem då, så kartlägger man en personlighet eller en person som har en problematik. Jag tänker ju att man söker efter svar för att man ställer till det eller man har något som ställer till problem. Och nu för tiden då så diagnostiserar man utifrån de här fem. Så att man tittar på var ligger problemen. Och så tittar man på vad kan man göra, vad kan vi göra för att de ska bli bättre. Hur kan vi förbättra din bana? Istället för att säga okej, du har en antisocial personlighet, du är så här och så här. Jag tycker det är ett framsteg som jag sa. Därför att nu kan man få bort det här lite negativa tankar. Ja, nu kommer en sån igen. Och kanske istället bara titta på att okej, här kommer en person som har problem med detta och detta. Vilket för mig blir en jätte... Jag har ju jobbat med väldigt många av olika... Jag har jobbat inom psykosvård och allra mest inom akutpsykiatrin om jag ska vara helt ärlig. Men jag har ju sett en patientkategori när det gäller just personlighetsproblematik, att de får illa i dagens samhälle. Man passar inte in riktigt. Och det är ju tilltagande. Det är ju en överrepresenterad grupp med personlighetssyndrom. Och jag kan ju tänka mig, du som kriminolog, att du ser en del av de här i fängelser idag.
Ja, alltså, där pratar ju jag. Utifrån kriminologin så talar man ju om... Det kanske man gör i psykiatrin också, men man talar om olika sårbarheter. Och alla de här människorna som på ett eller annat sätt hamnar i klammeri med rättvisan, och särskilt de som vi har inlåsta under längre perioder, har ju olika sårbarheter, och det kan ju vara i form av ett personlighetssyndrom. Men det jag alltid är tydlig med är att det räcker ju inte med att du har ett personlighetssyndrom för att du ska bli en kriminell person, utan då behöver du en samsjuklighet, och i 9 fall av 10, det är det jag brukar betona, så handlar den samsjukligheten om en drogrelaterad problematik. Så har du den här sårbarheten i form av ett personlighetssyndrom, och sen lägger du lite droger på det, eller ganska mycket droger på det, då är det nästan givet att du på ett eller annat sätt kommer att hamna i problem.
Har man en personlighetsproblematik idag så är det ju väldigt stor, jag vet inte om man ska säga risk, men att hamna i ett missbruk eller att ta till droger för att självmedicinera, för att hitta rätt. Så det blev ju lite grann att det blev liksom en ond cirkel där.
Det Paul berättar får mig att tänka på intervjun med Viktor Greve ur Fråga kriminologen från den 9 december.
Jag pratade med en ung kille som heter Viktor Greve häromdagen, som... Ja, han är ju fortfarande alldeles ung och har ju hela livet framför sig, men han börjar ju hamna i svårigheter och kommer in i ett kriminellt levande väldigt tidigt i livet. Men sen då 2021 så bestämmer han sig själv för att han ska inte hålla på med det här längre, han ska ta sig ur det. Och en av de sakerna vi talade om då var att för det första så har han då ett dåligt mående från början. Och sen får han bekräftelse, och det här är ju de mönster jag ser, så får han bekräftelse i det här gänget han hamnar i. De vävs liksom samman av det de gör och det de har gemensamt, och där känner han att han hör hemma, för han har inte upplevt att han hör hemma någonstans innan. Och sen så begår de, så hans inkörsport är inte narkotikan och missbruket, men efter en tid, utan hans inkörsport är: jag får höra till, äntligen så finns det människor som är som jag, där jag är hemma. Men efter en tid i det här kriminella levernet så tar han till att röka cannabis, därför att annars, säger han, kan man inte hantera de här sakerna som man faktiskt har gjort mot andra människor.
Precis, ja.
Vilken är, enligt Paul, den stora fördelen med att frångå klusterdiagnoserna?
Jag har ju sett att inom öppenvården i psykiatrin att man redan har börjat jobba med att göra de här intervjuerna på det nya sättet. Och min första tanke när jag kom i kontakt med det här var: skitbra. Jag känner lite så att man kan mer pinpointa problematiken. Titta på, här är en människa som har det jobbigt. Mm. Hur kan vi se till att det blir mindre jobbigt? Och om man kan göra det så kan man ju kanske förebygga och förekomma kriminalitet eller suicid eller vad det än må vara. Va? Mm. Att man kan förbättra livsomständigheterna för människor som har en problematik här. Vi har ju alla drag av de här, vi har ju alla personligheter. Mm. Men när vissa av de här dragen ställer till trubbel i vår vardag, det är då vi kan börja prata om att man har ett personligt syndrom, att man kanske behöver hjälp med att underlätta och förbättra. Ställer man till problem så behöver man inte rätta till något, eller hur?
Nej, precis.
Så för mig så handlar detta ju bara om ett bättre sätt att kunna pinpointa problematiken. Pinpointa låter lite konstigt, att kunna liksom precisera, sätta fingret på vad är det som gör att du har problem. Okej, hur ska vi ta tag i dem? Att man behöver se lite helhet och lite kanske ibland titta utanför kategoriseringen. Inte bara, okej, du har problem med ångest och du har problem med sömnen, vilket ska vi ta itu med? Utan tänka att de kanske hänger ihop. Och då får man börja tänka på, okej, vilket ska vi ta itu med först? Vad är hönan, vad är ägget? Men detta här finns ingen professionellt kunnande, utan detta är ju bara mina tankar.
Ja, men jag tänker, dina erfarenheter av alla dessa år du ändå har arbetat inom psykiatrin.
Många gånger så har jag hamnat i situationer och löst dem där och då. Och inte förrän efter att fundera på vad var det som hände. Jag tror att vi ibland vi ibland liksom sätter upp kriterier för. Vi försöker kategorisera allting för mycket. Vi försöker göra mänskligt beteende, psykiatri, psykologi till, ja, om man jämför med, har jag ett benbrott så kan man ta en röntgen så ser jag bara jag brutit benet, det är lätt, där är det. Och vi försöker göra likadant med problemlösningar, gäller liksom mående, psykiatriskt mående eller psykologiskt mående. Och ibland tror jag att vi försöker göra det, och det finns ju en vinst i att göra det där, för att man kan ju se att vissa saker har en bättre effekt. Det finns otaliga exempel där forskning har visat på, och där upprepade försök har visat på att ja, vissa saker stämmer och vissa saker är bättre att göra på ett visst sätt. Men det finns ju också väldigt många, bara för att vi tar till vetenskapen ska vi inte glömma människan. Nej. Så är det vad jag tänker.
Ja, absolut, absolut. Jag kunde inte sagt det bättre själv. Jag brukar predika på ett likartat sätt, men utifrån då det kriminologiska perspektivet. Och det är ju när jag ständigt återkommer till att vi har allihop olika ansikten i olika situationer. Och att väldigt mycket av det man ger uttryck för, och eller det man upplever, det man ger uttryck för, hur man agerar är relaterat till hur man upplever sin situation.
Situationsbundet. Här och nu.
Ja, precis. För att någonting som kan vara jag vet inte, det är ett jättedumt exempel, om vi säger så här, att jag i grund och botten är en väldigt blyg och försynt människa som trivs när det är lite lugnare omkring mig. Då fungerar jag alldeles utmärkt inom ramen för mitt eget hem och inom den egna kompiskretsen. Men när jag utmanar mig själv och till exempel går på en större mässa, eller vid något tillfälle bestämmer mig för att, eller hamnar i en situation där jag ska tala inför folk, då kanske jag i det ögonblicket utvecklar en rad både fysiska och psykiska symptom, för att det här stressar mig, för att det här är utanför vad jag vanligtvis utsätter mig själv för. Men då kan man ju inte döma, om jag då börjar kallsvettas och stamma i det sammanhanget, så kan man ju inte sätta diagnosen stamning på mig och i övrigt sätta diagnosen allmänt hysterisk eller något liknande, eller allmänt neurotisk. Utan det är ju då, för är jag i den miljön där jag är trygg, så kommer jag ju inte förete de här yttringarna.
Nej, precis. Mina upplevelser när jag har jobbat har ju varit att många blir stämplade, som jag sa. Du får en stämpel i pannan, du är en sån. Det är ju lite som jag sa. Jaha, du är en tvilling, ja, men då kan man ju inte umgås med dig. Jag överdriver det, som sagt. Men det jag vill trycka på är just det här med förhoppningen om att vi har en förbättring i att se och att kunna hjälpa människor. Det är ju som sagt andra aspekter som spelar in, som jag sa, det här med att vi kanske kategoriserar för mycket, vi följer protokoll för mycket inom vården överhuvudtaget. Men för mig, det är inte mig det handlar om. Det handlar om att vi liksom måste få det att funka för så bra som möjligt, för så många som möjligt.
Och med de klokskaperna avrundar vi intervjun. Tillbaka på lokal sammanfattar Bosse väl vad vi båda tycker.
Och jag kan bara säga bara slutsats, det är jättebra att man är borttagna.
Vi har en kändisfråga på ingång från en författare som heter Kristina Agner.
Nu är det dags för veckans kändis!
Hej Fatima och Bosse. Kristina Agner här. Nyligen släpptes min senaste deckare Där rosor aldrig dör. Och handlingen kretsar kring en true crime-podd som börjar arbeta med ett kallt fall. Nämligen mordet på en ung tjej i Småland i slutet av 90-talet. Och jag har såklart funderat på hur trovärdigt det egentligen är med true crime-poddar som lyckas lösa mord. Alltså utanför böckernas värld. Så nu undrar jag, finns det någon true crime-podd som har bidragit till att lösa ett mord? Antingen en svensk podd eller från något annat land. Hoppas ni vill läsa min senaste deckare Där rosor aldrig dör. Det var allt från mig. Tack för en riktigt bra podd.
Kristina undrar om det är så att någon podd i verkligheten har bidragit till att lösa ett mord, vare sig det då är svenskt eller internationellt. Och då kan jag direkt säga så här, att det jag känner till där poddar har varit inblandade, det är ju så att säga våra kära kollegor i podcasten Spår, som kartlade ja, det här Karlamarksmordet till exempel, och där man kommer fram till att Kaj Linna förmodligen inte alls är skyldig, va, till det här, och så småningom så bidrar det här. Det börjar ju med den här DN-journalisten för övrigt som under många år kartlägger Kaj Linnas situation och Karlamarkshistorien. Men utöver det, utöver Karlamarkshistorien, utöver podcasten Spår. Fast där måste jag säga att man klarade ju inte upp, om jag ska vara petig, man klarade ju inte upp mordet, utan det man gjorde var att man på något sätt lyckades slå in en kil så att det framstod som mindre troligt att Kaj Linna skulle kunna begått det här mordet. Så man bidrog till resningsansökan. Men känner du till, finns det någon i den här branschen som har klarat upp ett mord?
Ja, nu är det på det sättet jag tycker att frågeställaren avgränsar sin fråga lite för mycket när man pratar om poddar. Men om man ser det liksom ett större perspektiv, att vad det gäller offentlig publicitet från andra utanför polis, åklagare med mera, har de haft någon inverkan på att man har klarat upp brott, va? Och då är svaret definitivt ja, va? För poddar har ju en tendens, även i det här spår som vi pratar om, va? Det är att man kör backspegelperspektivet, ja, att man går tillbaks till redan inträffade fall, va? Utan jag brukar säga att när backspegeln är större än framrutan så går det åt helvete, va? Och det gör det ju inte i det här fallet, utan de är ju oftast att de kan peka på svagheter i utredningar och så vidare. Och jag tror att vi senare i det här avsnittet kommer att prata om kalla fall, och då kan man göra en återkoppling till det här, va? Ja. Men just att man liksom väcker uppmärksamhet på olika fall och sätter tryck då på de som sitter på våra beslutsfunktioner och knapparna, va? Det kan ju ha en verklig inverkan. Och det som är framförallt i det är ju USA. Där man har försvunna personer med mera, där man liksom sätter upp stora billboards i deras städer med mera, man utlyser belöningar för att komma, och det har vi gjort i Sverige också med Palmeutredningen inte minst, och det gav inte så jävla mycket, va? Men i alla fall den här offentliga publiciteten, att man håller liv i de här fallen så att de inte blir kalla eller till och med värre, frusna, då är det liksom kört, va? Men jag har ju varit med då i bland annat det här svenska fall för FBI. Nu ska jag inte ta åt mig någon jävla ära i det, va? Men då hade vi det här Malin Lindström-mordet uppe i Husum.
Det
fanns då en gärningsman. Han fälldes i tingsrätten och friades i hovrätten på jävligt grumliga grunder, kan jag säga, va? Och där gick vi igenom den bevisning som fanns, va? Och vi satte en jävla press. Låt mig säga så här. Polisen hade gjort ett utomordentligt fotarbete, va? Men när vi gjorde en, så att säga, second opinion på vad det är utredningen, så sa vi det. Det är ju inget snack. Det är ju den här personen. Han har våldtagit, han har mördat henne, va? Och det finns bevisning i målet som vid den här tidpunkten inte kunde prövas. Därför att tekniken var inte utvecklad.
Det handlar om DNA alltså.
Exakt. Mm. Och vi satte en jävla press på åklagaren och sa det liksom, om det här fallet blir kallt, det vill säga att man inte håller i liv i avvaktan på teknikutvecklingen, va, då är det fan med ett grovt tjänstefel. Och det blir resning så småningom. Och han fälls till ansvar.
Resning till den åtalades nackdel alltså.
Ja, hur menar du nu?
Ja, men den friade nackdel, för han är ju friad en gång.
Ja, men absolut.
Ja, resning till hans nackdel. Ja. Det är inte så vanligt förekommande nämligen.
Nej, det är det verkligen inte.
Nej. Resning överhuvudtaget är inte så vanligt förekommande, men det är än mindre förekommande. Ja,
Och vi hade fler fall där som man hade haft lite jävla stak i vad det gäller åklagarna, så hade det liksom gått att leda bevisning också. Bland annat det första hedersmordet vi hade i Sverige i mitten på 80-talet i Eskilstuna med Ibrahim och Bafrim, va? Det är så jävla själv. Klart så att det är. Men åklagarna var fuktiga på den tiden, att de måste sortera ut då vem är det som har gjort vad med mera, och inte sett på det här kollektiva ansvaret liksom, va? Att man i samförstånd i samråd.
Det kräver ett nytt sätt att tänka helt enkelt, därför att vi har från början inte den typen av
Men sen fick vi ju rättspraxis som visade, alltså det går ju, va, det här i samråd och i samförstånd med varandra och så vidare, va?
Men det här du pratar om nu, det är ju backspegeln i högsta grad, är det inte det? Svenska fall för FBI, det är väl ju backspegeln?
Absolut, det är en jävla stor backspegel. Den var mycket, mycket större än vad det gäller framrutan. Men framrutan var ganska liten, därför att när vi tog upp de brister med mera som man hade gjort i olika utredningar och kunde påvisa att det var här det gick snett, va, så öppnar man ju ett fönster mot framtiden och säger, gör för fan inte om det här, då.
Men då kan vi ju egentligen hoppa till lyssnaren Eva då, som har skrivit in och undrar, hur är det här? Nu pratar du om frusna fall till och med, du ska få reda ut begreppen, men det här med kalla fall, alltså på vilka grunder väljer man ut vilka man ska jobba vidare med? Mm. Måste det komma nya uppslag och ny bevisning, eller räcker det med att man liksom har en vilja att lösa det för att anhöriga ska få ett avslut? Och hur långt tillbaka kan man gå? Och det där handlar ju om, nu utgår jag från att det var Eva pratar om, är egentligen mord, va? Mm, och där är det ju så att mord preskriberas ju inte nu. Nej. Men det här är ju en lagstiftning som kommer när då? Hur långt tillbaka i tiden finns det mord som är preskriberade?
Ja, absolut, alltså, ja. Ja, det är det. Alltså, man gick ju tillbaka bara, jag vet inte årtalet nu, men det är inte alldeles för länge sedan, och sa det att alla mord som har inträffat efter 1986, och då kan vi liksom ställa oss frågan, vad är det som är startpunkten på det?
Ja, just det. Vilket mord är det man inte vill ha preskriberat?
Exakt.
Och det är ju Olof Palme förstås.
Exakt. Ja. Och alla mord efter det, liksom, de har ingen preskriptionstid överhuvudtaget, utan de rullar på, va?
Ja.
Men sen kan jag bara
säga, undantaget en grej, va? Om förövaren var, nu ska vi rätt terminologi här, underårig.
Ja, precis.
Så,
ja.
Så har brottet preskriberats.
Ja. Jo, men
vid tidpunkt, för jag tänker på det här. Ja, men,
jo, alltså det här
mordet i stuvkällaren till exempel.
Jo, jag vet, men det här blir så här fin snickeri, va, därför att om du har en misstänkt som har varit underårig, då har du liksom de vanliga tidigare preskriptionsreglerna som gäller, va. Men jag menar brottet i sig, om man säger att liksom att är det bevisat att det är han som har begått där, eller är han bara misstänkt för det, och så lägger man ner för undersökningen liksom brottet är preskriberat på grund av att han är underårig. Men det kan ju finnas andra som har varit medverkande till det. Va?
Så ja,
det där blir, där blir det liksom en skalpellfråga. Va? Det kan vi skita i det här sammanhanget. Va?
men vad är det som avgör? Och förresten, vad är skillnaden då för lyssnaren? Kalla fall och frusna fall, vad är skillnaden?
Ja, och jag ska börja ta den här frågan från början så vi inte missar någonting.
Ja, gör så.
I frågan så fanns det där viljan av att nära anhöriga familjen skulle få någon form av upprättelse eller ett avslut. Exakt. Så är det på det sättet att det har ingen som helst avgörande betydelse för möjligheten att lösa fallet. Mer än en enda grej. Och det är frågan om de individuella utredarnas eget jävla rättspatos. Att jag kommer att klamra mig fast i det här fallet tills jag dör. För jag vill att familjen ska få ett avslut. Jag kommer göra allt som står i min makt att göra det.
Ja, och nu måste jag bara bolla tillbaka det. Har du som utredare haft den typen av fall framför dig?
Japp.
Du behöver kanske inte ge en lång lista, men det finns fall i din karriär där du känner att jag kan inte släppa det här.
Svar ja, absolut. Mm. Och sen har det gått åt helvete i alla fall i något fall, men andra fall har också lyckats. Va?
Ja.
Men i alla fall, så det är den första biten. Den andra biten är så att när ett fall blir kallt, och vi håller oss till mordutredningar nu, va?
Mm.
Och då kan man säga så här, vi har gjort allt som står i våran makt för att utreda det här brottet, och nu har vi gått in i väggen. Vi kommer inte vidare, va?
Mm.
Och det första man gör då är att man går tillbaka och tittar från dagen. Skulle vi ha kunnat göra något annorlunda i det här fallet? Svaret är nej. Då kommer nästa, tredje poletten in. Vad skulle kunna ändra den här situationen?
Mm.
Nummer ett, det kommer ny teknik. För vi har bevisning säkrad, men som vi inte kan analysera med där vi står idag.
Mm.
Nummer två, vi har ett antal personer som har vittnat eller lämnat uppgifter som vi ifrågasätter. Och över tid då så kan lojaliteter förändras.
Okej, så plötsligt är någon villig att berätta någonting.
Exakt.
Ja.
Och nummer tre, det kommer in nya uppgifter. Och finns det de förutsättningarna, då lägger man den här utredningen på vänt. Och då är det ett kallt fall. Ett fruset fall, det är när man inte gör den här bedömningen. Man säger så här, vi har gjort allt vi kan, det finns inga möjligheter till det här. Och sätter man kryss i ruta, förundersökning nedläggs, ej spaningsresultat.
Okej.
Och då är det fruset. Men även om det är ett fruset case så kan det när som helst tas upp igen. Så det är inte liksom något definitivt beslut. Nej. Att det här aldrig kommer tillbaka.
Men det kräver att det kommer in någon form av nya uppgifter.
Absolut.
Mm. För det är inte bara så att plötsligen så går en utredare förbi och tänker det där fallet ska jag titta på en vända till. Att det leder till att man öppnar ett fruset fall. Det,
Nej, frusna fall, de är liksom, kan man säga, där krävs det verkligen att det kommer något nytt. Va? Men kalla fall, då gör man ju en genomgång över tid. Alltså få nya ögon som tittar på det. Är det någonting vi har missat här som de andra sa att vi inte hade gjort med mera? Va? Och kan vi liksom gå vidare på det här? Va? Och liksom komma tillbaka och säga, det här vittnet, det är ju för fan jävla konstigt att lämna de här uppgifterna etc. etc. och gå tillbaka och säga, kommer du ihåg, hur var det här egentligen, va? Eller att man har kommit fram andra uppgifter om att det finns vissa affiliationer eller connections sådär, va?
Men det är, jag höll på att säga, hur ska jag tolka det? Det är som att om det finns någon utredningsmöjlighet som fortfarande är farbar, alltså där man kan ta ett omtag, eller om det kommer in ny information, då håller man liv i de här fallen.
Ja, absolut. Och nu pratar vi om de svårare fallen. Om vi pratar om de enklare mängdbrotten och sådana grejer, va, så har jag sett genom åren jävla konstiga avskrivningsgrunder. Va? Liksom en person blir klart misshandlad, så kommer det avskrivningsgrunden så här, att förundersökningen inleds ej, va? Det kan inte styrkas att den misstänkt hade uppsåt att tillfoga målsägande kroppsskada eller smärta eller liknande.
Ja, just det.
Så sitter där med en sönderslagen kamera och en fet jävla blåtira, va? Och vittnesuppgifter om knytnävsslag som har utdelats också. Ja.
Men varför blir det så då?
Jag kan bara säga så här. Läs Riksrevisionens senaste rapport om den nya liksom, omorganisationen av polismyndigheten som trädde i kraft den 1 januari 2015. Så har alla svar på frågorna där, svart på vitt, punkt slut.
Lyssnaren Tobbe, han har faktiskt skickat in en ljudfil med sin fråga.
Hello, Tobbe heter jag. Jag funderar på när intagna man ser ibland, det läggs ut i tidningar och sånt där, att misshandelsgrejer som sker inne på anstalt där det finns kameraövervakning och bevis att det har hänt, påverkar det deras strafflängd? Jag funderar även på när man får varningar på anstalter, hur det påverkar, eller om det påverkar strafflängder och så vidare. Ja, jag hoppas ni förstår frågeställning. Puss och kram.
Ja, påverkar sånt här strafflängden?
Ja, alltså det beror på, det här är en definitionsfråga. Du har ett straff som är då, vad det vi säger, 3 års fängelse. Och så vet du då att enligt den här irländska systemet som vi fortfarande tillämpar i Sverige och i andra stater, att man går ut och efter 2/3 avtjänad tid, så skulle han alltså bli villkorligt frigiven efter avtjänat 2 år. Va? Men då är det på det sättet att han har gjort sig skyldig till nya brott under vistelsen där, så är sannolikheten ganska stor att en åklagare skulle säga nej, det nya brottet konsumeras av det tidigare ådömda påföljden. Men det är registrerat hos kriminalvården. Och då är det så att en villkorlig frigivning, den är inte absolut på det sättet att du går ut under alla förhållanden efter 2/3. Utan då gör man en samlad bedömning liksom, om man då har skött sig och så vidare och så vidare och så vidare. Så då kan man ju förlänga den tiden.
Men finns det några omständigheter, tänker jag, där vi hittar på nu att jag sitter i fängelse och sen så är jag i största allmänhet en otrevlig person. Ja. Så jag slår folk på käften och jag försöker, jag vet inte, hyra någon att mörda mitt ex eller whatever inifrån fängelset. Kan jag dömas för den brottsligheten fast jag redan sitter inne?
Ja, absolut. Det är inga som helst problem.
Så det kan bli påbackning då?
Ja, absolut. Anstiftan till mord. Det blir en ny förundersökning med mera och så döms du på nytt och så får du förlängning, eller du får en ny dom som läggs som lök på laxen, men som en pålägg då på det du tidigare har.
Men om jag redan sitter på livstid så kommer det inte förändra någonting?
Nej,
egentligen.
Och då kommer det leda till det liksom att den tidigare, men det intressanta det är ju det att den här dokumentationen finns ju, va? Och när du sitter på livstid så kan du efter att avtjänat då 10 års fängelse vända dig till Örebro tingsrätt och begära att ditt livstidsstraff ska förvandlas till ett tidsbestämt straff.
Ja.
Och när det är tidsbestämt, då tittar man ju på liksom,
vad jag håller på med.
Jajamensan, säger man så här, för fan. Faran för fortsatt brottslig verksamhet eller recidivfara, som man kallar det för.
Överhängande när det gäller Fatima.
Sorry. Liksom, puff, då skickar man ut den här jävla ansökan. Va? Så det gäller det. Alla busar där inne sköter.
Erika har en rolig fråga tycker jag. Eller det här är en sån här fråga som jag direkt kände att jag kan inte svara på den egentligen. Erika skriver så här: jag arbetar på en kommunal skola. Och skolan använder sig av ett krypterat dataprogram för att skicka känslig information, vilket är jättebra. Men det jag upplever som mindre bra är att jag som medarbetare förväntas skaffa ett privat Freja-ID för att kunna logga in och läsa. Och är det verkligen rimligt att jag förväntas skapa ett privat Freja-ID för att nå krypterade arbetsmeddelanden? Och i mitt fall så är det så här att när jag konstaterar att jag inte riktigt kan svara på en fråga, för det här är ju, det har med datorer och programmering och skit att göra och sånt kan inte jag. Då gör jag så att jag vänder mig till någon som kan. Men innan det så tänkte jag, har du någon aning Bosse, vad är det här?
Ja, jag kan bara säga så här att om du är rudis i vad det gäller programmering och dataprogram, va, så har du fått din fattige kusin från landet i sällskap. Alltså.
Okay.
Jag tror att vi spelar i samma division där. Va. Men det här är en principiellt jävla viktig fråga, va, som har varit upp till prövning i vissa andra sammanhang, fast inte på det här sättet med någon jävla Freja ID. Va. Men då är det faktiskt på det sättet att i Sverige så har vi en arbetsmiljölagstiftning som bland annat i 3 kapitlet 3 paragrafen pratar om arbetsgivarens skyldighet att hålla arbetstagaren informerad om allting som rör verksamheten på arbetsplatsen.
Ja, just det.
Ja, och är det på det sättet att man skickar meddelanden på någonting som är krypterat och hon måste ha särskild tillgång, va? Och det är ungefär lika jävla dumt som att säga så här: okej, om ni vill ha reda på den här arbetsplatsens arbetsmiljöpolitik och vårat där systematiska arbetsmiljöarbete, va, så kan ni besöka biblioteket i Vittträsk där det finns på anslagstavlan.
Just det. Ja,
precis. Ja, det är så jävla korkat så.
Ja, nej, men jag spontant reagerar på det är ju alltså det här Freja ID för mig, det är en typ av ID-funktion eller tjänst som fungerar ungefär som ett bank-ID fast det är inte kopplat till en bank och ett bankkonto, så att jag har liksom en mer begränsad användning.
Ja.
Men utifrån allt vad jag vet och känner till så kan man ju ha alltså offentliga eller officiella eller företagsfria idéer också, va? Vilket gör att jag tycker att kanske skulle arbetsgivaren ha stått för att ordna ett professionellt eller ett för arbetsplatsen ID, så att inte privatpersonen behövde blandas in i det här.
Nej, men absolut. Men då är det ju liksom inom ramen för arbetsgivaransvaret.
Ja, precis.
För att vi har skapat en möjlighet. Här har ni informationen och den till tillgäng för alla utan att ni behöver anstränga ett jävla skit, va?
Ja, nej men precis. Ja. Precis. Men vad jag gjorde faktiskt var att jag hörde av mig till, och nu är det så här att jag har lite försänkningar ibland, men jag känner bland annat en väldigt, väldigt kunnig programmerare. Och den här programmeraren vill helst inte figurera med namn, så att vi gör så att vi kallar honom för Sebastian idag.
Så här skriver Sebastian. Det korta svaret är nej, men det längre svaret är så här. Under internets barndom var tanken att datorer kopplades ihop i ett nätverk utan tanke eller funktion. Det utvecklades fria system för att kunna skicka säkra krypterade meddelanden mellan sig. Men dessa system kräver god teknisk kunskap, vilket en ytterst liten minoritet har. Istället har vi fått ett antal stora företag som lyckas paketera tjänster på nätet som är enkla att använda. Men priset vi betalar är att tjänsterna blir centraliserade. Det gäller mejl, sökfunktioner och inte minst vårt svenska bank-ID. Freja-ID är likt bank-ID, fast utan ett bankkonto, vilket gör det möjligt för personer utan bankkonto att kunna identifiera sig. Men självfallet är det inget krav att man ska behöva identifiera sig för att kunna ta emot meddelanden, utan det här är ett exempel på att det är bekvämt att använda sig av en existerande infrastruktur. En enkel lösning för att slippa blanda ihop privatpersonen med tjänstemannarollen vore att instifta någon sorts ID som är knutna till tjänstemannen. Precis som poliser har identifikationsnummer i tjänst, så skulle man kunna utfärda specialfria ID som är knutna till tjänstemannarollen. Så det nyanserade svaret på din fråga är nej. Och här behövs krafttag från branschen att ta fram en infrastruktur som möjliggör att separera sina roller som privatperson och myndighetsutövare. Det borde inte vara svårt att införa Freja-ID som är knutet till tjänstemannarollen.
Så säger Sebastian. Så att det var ett, vad ska jag säga, ett professionellt sätt att uttrycka den här magkänslan jag fick. Ja. Nej.
Men det var en klok motivering till det jag sa tidigare. Nej.
Exakt så. Slutligen, det här, det är ditt expertområde. Jag tänkte nu blir Bosse glad. Therese har en fråga om mordet på Katrin da Costa.
Ah, fy fan. Okej.
Fast den här gången så handlar det om, vi ställer oss upp så att säga så, som en man till förmån för allmänläkaren och obducenten. Therese vill veta, varför blir det aldrig ett slut på det här? Varför får inte allmänläkaren och obducenten någon upprättelse? Varför får de inget skadestånd? Det var ju inte dem och det har ju gått så många år. Så säger Therese.
Ja, tack Therese. Du petar in ett helt jävla saltkar i öppna sår. Men om jag bara får göra det här tydligt. Katrin da Costa-utredningen återupptog jag 1999 och hade bra spår att jobba vidare på, men hela skiten gick som Titanic rätt i isberget på grund av en åklagare som fuktade ur på grund av massmedial press, vågar jag påstå. Okay. Och det kan jag motivera och det kan jag liksom bena upp långsmäst. Men grejen är så här, va? Att ingen vet hur Katrin da Costa dog. Och det är liksom första punkten, va? Det vill säga man kan inte bevisa att det är ett mord. Bland annat på grund av att man aldrig hittade huvudet till henne. Och det ser man ju på Anders, och chefsåklagaren Anders Elins gärningsbeskrivning. Att de här två läkarna då, i samråd tillsammans med varandra under pingsthelgen 1984 berövat Katrin da Costa livet antingen genom, och så kör man liksom en meny, va, på 20 olika tillvägagångssätt. Mm. Och det höll ju inte. Men i vad det gäller tingsrättsförhandlingar som då också togs om av olika skäl, va, så skriver då chefsrådmannen eller lagmannen då Carl Anton Spak, va, i domskälen då, va, att de frikänns för mord därför att de inte bevisar hur de mördar eller att hon överhuvudtaget mördar, så här. Men däremot så är det styrkt att de har styckat kroppen och det är ett brott då som var preskriberat. Och det här ingår inte i domen utan det är domskälen. Domskälen kan man inte överklaga. Va?
Nej, och det har ju varit den stora stötestenen för mig också. Oavsett, utan att ta ställning i övrigt i det här fallet, så menar jag att vad i hela friden fick man luft ifrån? Man kan inte förklara någon skyldig i en del av domen, i en skrivning som inte går att överklaga.
Nej. Nej, det är alldeles riktigt, va? Och det var ju den här skrivningen i domskeden som det varit prövningen då liksom förvaltningsrättsligt och som var uppe i vad det gäller kammarrätten sen, va? Där de fråntog sina legitimationer, va? Och det är alldeles helt klart, va? Att de har inte ett skit med saken att göra och det hade vilken normalbegåvad människa som helst insett ganska tidigt, va?
Men kan man säga det därför att det inte går att binda dem till brottet, eller finns det saker och ting som talar för att de inte har med det här att göra, om du förstår
vad jag menar. Ska vi prata en timme till eller?
Ja, det gör vi.
Nej, men jag kan göra upp en lång jävla lista på det, va? Därför att för det första då, titta på själva gärningsbeskrivningen. När ägde brottet rum, va? Ja, då flyttas det från den 10 till 11 och fram och tillbaka i juni 1984, va? Och där är det då ett av nyckelvittna. Det är en gammal dam som ute går, va, som påstår att hon då på pingstdagen eller pingstafton har varit utanför rättsläkarstationen i Solna och sett två män med en barnvagn gå in i rättsläkarstationen. Och beskriver att det var en strålande fin sommardag, solen sken och fåglarna kvittrade, såna grejer. Ja, i helvete heller. Det var ju för fan svinkallt. Det var molnigt, det var hagelstormar som for omkring, va. Så där kunde man avvärjt ganska tidigt, va. Du hade ett fotografhandlarpar, va, varav jag kände mannen i det där. Vi var råtarbröder i samma råtarklubb, va, och han var högst opolitlig den där jäveln, va. Och kommer upp då flera år senare att man har fått in bilder för framkallning av en kvinna och styckar kvinnokropp.
Ja, just det. Ja, och, det där kommer jag ihåg. Ja.
Mm. Visst, och då ska man tänka på liksom att vid den här aktuella tidpunkten, då var han medlem i Solna Råsarna Rotaryklubb. De här säckarna anträffades inom Solna polisdistrikt. I samma Rotaryklubb så fanns ju då chefsåklagaren Sven Ljunggren. Där satt liksom polismästaren och så vidare och så vidare. Tror ni att han, med kännedom om den massmediala uppmärksamheten av säckarna, hade varit på ett Rotarymöte och inte approcherat chefsåklagaren och polischefen och sagt, vad helvete, jag har ju fått in
bilder på det.
Ja, för framkallning, va? Där är liksom, ligger på en jävla stålbänk och såna grejer, va? Aldrig i helvete, va? Och jag skulle kunna utveckla det där, men jag frid över Arne Skröders minne, va? Det är två grejer. Den andra biten är ju det att den här lilla tidsfönstret då i gärningsbeskrivningen där det här kunde ske, det var 1,5 timme. Okej. Mm. Det var det som varken allmänläkaren eller obducenten kunde liksom på engelska account for.
Ja.
Och så, det måste ha skett här.
Ja, okay. 1,5 timme.
Ja, och hur fan får du ihop det? Ett, etablera kontakt med Katrin, transporten, sexuellt föröva sig på henne, stycka upp den och sen liksom
dumpa i säckar.
Ja, okej. Okay. Ja, det är så jävla dumt så det är inte sant. Va? Ja. Så det där är ett riktigt jävla justitiemord i alla vet. Och varför får de inte nå det såna här grejer då? Jo, därför att det pågår just nu, vet jag, en process där det finns juridiska ombud, advokater då, som ansöker om ex gratia till regeringen, att de ska få ersättning och upprättelse för det här, va? Och ex gratia, det kommer ju från latinet och betyder av nåd eller av ynnest. Ja, och det vill säga, det finns ingen juridisk förpliktelse mellan av nåd då. Så säger man, okej, ni har lidit tillräckligt mycket nu. Och,
Men det här innebär ju också att man behöver egentligen inte, skulle de ge dem nåd så behöver de inte uttala sig i övrigt
i den juridiska frågan.
Utan man kan bara allra nådigast säga du får nåd.
Yes.
Och så är det stopp där. Liksom.
Absolut. Ja. Och för att fortsätta på latinets bana så heter det non obligium.
Exakt,
det vill säga utan förpliktelse.
Ja.
Yes. Och det är samma sak i gamla nådeansökningar när det var liksom regeringen som beslutade om det med mera, va? Det fanns inga motiveringar.
Nej, det var det här som vi hade innan lagen om tidsbestämning till exempel kom.
Yes, ja. Exakt.
För den är ju förhållandevis sen.
Ja, absolut. Allting är sent här i livet.
men vad tror du då? Om det nu... Egentligen så tycker jag att då har vi ju kommit fram till att det finns alla möjligheter att ge dem nåd och någon form av ersättning. Eller nåd egentligen, de är inte dömda. Det är väl det som är problemet.
Det är av ynnest.
Ja, men någon sorts ynnest och sen en ersättning för förstörda liv, hur man nu värderar sånt. Men vad är det som gör att man inte gör det? För att vi har konstaterat att möjligheten finns, men varför gör man inte det?
Det är så jävla enkelt.
Okej, får jag höra. Men vad är det då?
Fatima,
är det politik nu igen?
Du brukar ha det. Ja, verkligen. Du brukar inte falla in i någon jävla kollektiv medvetslöshet, va?
Nej, sällan.
Nej, exakt.
Det är politik alltså.
Nej, men man kan säga så här. Alltså ett beslut av regeringen att av ynnest tillerkänna Tet Härm och Thomas Hallén 10 miljoner, 20 miljoner, 5 miljoner, 10 spänn, vad fan som helst.
Ja.
Det skulle vara en sån jävla pungspark på hela jävla rättsväsendet.
Ja, men behövs inte den då i det här fallet?
Jo, men har vi tillräckligt mycket stake i vår nuvarande regering att fatta det beslutet?
Svar nej. Men å andra sidan, det här ärendet har ju legat länge. Tidigare regeringar kunde ju ha tagit ställning till det här.
Exakt. Ja. Men det är ju först nu som det kommer advokater som gör en framställan till regeringen om ex gratia nu. Och då ligger det ärendet på regeringens bord och ska fattas beslut om efter beredning i justitie då på ett torsdagssammanträde. Mm. Och tror du det kommer hända?
Nej, tyvärr. Jag tror inte det. Tror du det?
Det finns en...
Därför att det är val nästa år.
Exakt.
Då är vi där igen.
Där har du den här lilla ljusglimten, va?
Ja.
Så till alla er som har olika ouppklarade affärer med myndigheter eller liknande,
passa på chansen.
Det här är window of opportunity
for
all of you.
Om det är liksom i det publika på något vis och man kan dra nytta av efterspelet.
Ja. Även politiska poänger.
Ja.
Självklart. Jag menar, det är ju liksom en dualism där.
Ja. Mm. Ja, men kom igen då, sittande. Gör någonting som jag kan bli glad och stolt över. Se till att T. Tarm och Thomas Algén faktiskt får sin upprättelse nu.
Ja. Men kan du tänka dig... Alltså, nu är jag ute på jävla...
Halis.
Ja, alltså, djupt vatten, va? Men jag får en sån här ful bild i skallen, va? Alltså, den är riktigt jävla ful. Och jag hoppas vi klipper det här. Alltså. Jag måste bara säga det. Kan du tänka dig?
Oh ja, det kan jag. Vi skrattar gott tillsammans, Bosse och jag. Åt vad? Förtäljer dock inte historien. Jag tror att jag gör så att jag klipper det där precis när du säger det här får du lov att klippa, och så lägger jag en cliffhanger.
du är fan genuint elak. Jag kommer inte från mig.
Du har lyssnat på Fråga kriminologen med Fatima Adberger och Bosse Åström. Har du en fråga som du vill få med i podden? Maila mig på juristfirmaadberger@gmail.com. Behöver du ett målsägande biträde eller annan juridisk hjälp, är du varmt välkommen att maila mig på samma adress, juristfirmaadberger@gmail.com. Det går även bra att ringa mig på 0762 7277. 40. Avsnittet är producerat av Kristoffer Warnberg på Kvarnberg Productions. Sång och musik, Andreas Bergström och punkbandet Kattskrället. Tack för att du har lyssnat.